A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här podcasten presenteras av Oatly och Årets hållbara artist. Du kan själv rösta vem som ska bli Årets hållbara artist 2019 genom att gå in på hållbarartist.se.
Hej, jag heter Magnus Karlsson och jag sjunger i ett band som heter Weeping Willows. Jag är hemma hos Fredrik Strage. Och Fredrik och jag träffades första gången i mitten av 90-talet, slutet av 90-talet. När Fredrik jobbade på en tidning som hette Pop. Så våra vägar har korsats då och då sedan dess. Inte så ofta, men ibland i Stockholms vimlet. Och ibland på konserter. Och vi har en del gemensamma kompisar också. Det ska bli trevligt att sitta och snacka lite med dig, Fredrik.
Jag minns att jag intervjuade dig till min bok Fans om din kärlek till Morrissey.
Det stämmer. Vi satt på Debaser Medis där, kommer jag ihåg, och gjorde den där snacket.
Och sen framförallt minns jag när Weeping Willows slog igenom, när det var prat om det här, ett coverband som var fantastiskt. Det var ett coverband, fast det var ändå inte ett coverband på det sätt som folk tänkte när man hörde ordet coverband.
Så nej, vi försökte vara motsatsen till det man tänker på när man tänker på coverband.
Så jag började gå på konserterna och jag minns att både min flickvän och hennes bästis var hopplöst förälskade i den här snubben som spelade tamburin mer. Det var en kille som bara spelade tamburin. Han hade ingen annan roll i bandet än att stå där och väldigt elegant och skaka lite på en tamburin.
Han var som en 50-talsvariant av Bess i Happy Mondays. Kan man säga.
Men han försvann ut ur bilden sen.
Ja, han var bara med första året. Det här bandet har ju funnits nu i, ja, sen mitten på 90-talet då.
Du höll ett fint tal om det när ni fyllde Globen i fjol, när det var 20-årsjubileum. Och du sa att, något i stil med, ah, den här går ut till Kent. Ni fyllde hovet på ert första album, och står i 20 år. Och så berättar du om hur ni hade delat replokal med Kent.
Ja, det gjorde vi.
Under kvarnen, eller hur?
Nej,
eller?
I det huset som heter Kapsylen. På samma gata som kvarnen i och för sig. Du vet, Café 44 och där borta. Där finns det en replokal som vi delade med Kent, och samtidigt då så delade vi den också med Whale.
Henrik Schyfferts gamla,
yes,
grunge rockband. Hur var det att dela replokal med Kent på den tiden? Jag minns du nämnde någon gång att de var extremt ambitiösa.
Mm. Och vi var inte det. Vi var ganska slappa sådär. Men Kent var väldigt målmedvetna. Det var, blev man avundsjuk på lite senare faktiskt. Att de verkligen, för de uppnådde ju verkligen någonting genom att vara målmedvetna.
Men på vilket sätt var de målmedvetna? Hade de en
jag tror att
stor
de hade
plan
liksom
för,
en, ja, jag tror att de hade en långsiktig plan, medan vi var mer, ja, vad är vi sugna på idag? Liksom, sådär. Det var därför Weeping Willows, visst, vi hade ju en plan i början med vårat band, med det här 50-60-tals, det är storslagna och det är enormt sentimentala och sorgliga. Det var ju en plan, men vi tröttnade lite på den planen efter några år och började liksom experimentera mer med, ja, med nya uttryck. Liksom. Medan Kent de förädlade sin grej istället liksom.
Men visst, det fanns något nästan typ av sug efter just sentimental storslagen 60-talsmusik där i mitten av 90-talet. Ni slog igenom strax efter, men kommer du ihåg att Pulp Fiction soundtracket låg etta på svenska albumlistan?
Det var det, och Reservoir Dogs.
Exakt, folk älskade den eran. Just, jag minns att många köpte Pulp Fiction soundtracket för att de ville ha Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.
Mm.
Och så här, Mojo skrev många artiklar om Elvis, Las Vegas, Prud och sådär. Så det var, ni kom ju exakt rätt ögonblick.
Ja, och så var det ju Twin Peaks och vi var ju, Weeping Willows var ju från början helt influerade av film. Mycket Aki Kaurismäkis filmer också, de här finska. Och ja, David Lynch då, och Jim Jarmusch. Film var vår största influens. Och vi ville, och det var därför vi sjöng Blue Velvet och sånt där till exempel.
Just ur David Lynch-filmen. Mm. Vet han, Bobby Vinton.
Alltså. Bobby Vinton hette det originalet. Och sen passade det här min röst väldigt bra också.
Jag kommer ihåg, den första stora intervjun med dig var i tidningen Pop och Andres Locko träffade dig.
Mm.
Och sen skrev han om hur mycket du älskade The Clash. Och han, radade upp massa band som han själv älskade. Och sen skrev han så här: nej, tidningen Pop har inte uppfunnit Magnus. Han finns faktiskt på riktigt.
Mm.
Du var för perfekt för att skulle vara på riktigt.
Vi är ju från samma generation och hade samma musiksmak. Mycket, men jag tänkte på den där intervjun att vad fan snackar jag om The Clash och det för?
För att, han fick det att prata om The Clash. Du ville förmodligen inte göra det. Han hade kunnat få dig att snacka om Dexys Midnight Runners också.
Ja.
Men det var han la ju lite så här ord i munnen på folk.
För The Clash har ju egentligen ingenting att göra med Weeping Willows musik liksom.
Du är för sig polare med Mick Jones.
Ja, men nu var det väldigt, väldigt länge sedan jag träffade honom. Och så där. Vi har skrivit musik ihop och sådana där saker.
Jag såg er spela igår kväll på Stockholm Waterfront, Weeping Willows stora julshow. Och då när du skulle presentera en gammal låt så sa du att...
Ja, jul och jul, jag vet inte.
Ja, men
lite jul är det. Men...
Det var väl en ganska julig show. Jag fick julstämning.
Ja, vad bra.
I alla fall, du skulle presentera en gammal låt så sa du att... Det var från er första skiva som kom 1997 och så sa du att... Och på den tiden så var vi väldigt, väldigt... Och så är det någon i publiken som skriker unga.
Mm.
Men jag tänkte efter där att ni... Grejen med er var ju att ni faktiskt var rätt gamla när ni slog igenom. Ja. Du hade hunnit bli 28 i alla fall.
Jag tror det, och jag var yngst i bandet, så absolut. Men man såg ju yngre ut, givetvis. Det går ju inte att komma ifrån. Men som jag svarade den här personen i publiken igår, att jag har absolut ingen önskan om att bli ung igen. Eller sådär. Jag har bejakat min ålder, helt enkelt. Jag tycker det är skönt att åldras, faktiskt. Vi ska väl börja med att spela lite musik nu, Fred.
Ja, vad tänkte du? Vad har du valt för någonting?
Jag har valt... Det här är öppningslåten på våran julturné nu. Det är ingen egen låt. Det är en gammal låt. Den heter What Can I Give You This Christmas? Och de som framför den här vackra antikonsumtionsjullåten heter The Letterman. What can I give you this Christmas? Something soft like the sound of your name. I'll give you the hush of the falling snow as it settles to the ground. There isn't much that a boy like me can give to a girl like you.
The Letterman, vilka var The Letterman?
Jag har ingen aning om vilka The Letterman var. Den här låten dök upp när vi letade låtar till Weeping Willows julskiva som vi gav ut för några år sedan. Och då dök den här upp. Jag tycker den är fantastiskt fin. Den är ju i den här Frank Sinatra-skolan, men jag tycker också att den är i Frank Sinatra class. Not a thing that I've seen will do. So I'll give you my heart and my own true love that will last the whole year through. fin text om att inte att julklappar men julklappshetsen och konsumtionshetsen är, det är ju verkligen någonting som är ett modernt problem.
Och det kände de redan av på 60-talet när den här låten skrevs?
Nej, det gjorde de ju inte, utan här ville de ju såklart visa att det finaste man kan ge är sitt hjärta.
Du sa en grej under konserten igår, apropå julen, att
vintern... Jag är så glad att du var på vår konsert, Fredrik.
Det var ett tag sedan jag såg er live. Jag har inte sett er på 5 år.
Och det är det jag menar, för att det är många som inte har gjort det. Och vi har verkligen blivit bättre, tycker jag. Och det är därför jag kan känna att det är... Vi har ju en stor publik. Vi åker ju runt nu och spelar... Det kommer ju 25 000 på våran julturné här.
Men ni är ju större än någonsin.
Och vi körde ju 3 kvällar i Globen förra året. Liksom. Så att det är klart att det kommer många människor. Men jag känner mig... alltid lite så att jag skulle vilja ha tillbaka några av er gamla. Liksom.
Som var på de första spelningarna.
Ja, faktiskt.
Jag tänkte på en grej du sa i mellansnacket apropå julen. Vintrarna blir kortare och instabilare. Våra julturnéer blir längre och stabilare. Så nämnde du apropå det att alla era låtar känns lite som jullåtar. Mm. Att det är som om julen är lite essensen av Weeping Willows. Man utgår från att man gråter vid julgranen.
Mm. Men det handlar ju också om djupare saker. Alltså julen är ju enormt symbolrik. Och symbol, ganska starka symboler. Liksom. Det här med att man... Det kanske den gången på året man kommer hem och träffar sina släktingar och sina barn kanske till och med. Och för vissa andra så kan julen vara en absolut hemsk tid på året. När alla andra verkar vara hos sina familjer men man själv har ingen och så vidare. Och omtänksamheten som också omgärdar julen. Det är vid julen, det är mycket välgörenhet och vi får upp ögonen för att hjälpa andra och så här. Och det menar jag är sånt sjunger vi om liksom, i våra vanliga låtar. Fast man har inte ordet Christmas liksom i texten. Men på det stora, det här upptäckte vi när vi gjorde våran julskiva nu för, vad är det, 4 år sedan. Skivbolaget frågade, vill ni göra en julskiva? Och vi reagerade ju givetvis som gamla punkare så här att, fan vad lökigt att göra en julskiva. Att man tänker på ur ett så här kommersiellt liksom, syfte. Men sen började vi ändå rota i det här. Och kom på att det finns ett djup liksom i julen. Och plus att alla mina favoritsångare någonsin, Sinatra och Elvis och sådär, de gav ju ut julskivor. Nu har jag valt nästa låt. Och det är en låt från 1983. Det här var den låten som jag sjöng när jag duschade. När jag var tonåring, ja, då, 1983, 84. The landscape is changing, the landscape is crying. Thousands of acres of forest are dying. Carbon copies from the hills above the forest line. Its streams are flowing ill across the countryside. 'Cause I don't care if you're going nowhere. Just take good care of the world. I don't care if you're going nowhere. Just take good care of the world. Jag lyssnade otroligt mycket på den här gruppen. Och av någon märklig anledning så var det just den här låten som jag sjöng när jag duschade. Intimt förknippad med den här låten. Och det, jag tror att det kan vara genom den här låten någonstans som ett frö såddes för mitt intresse för miljö- och klimatfrågor.
Depeche Mode's The Landscape is Changing.
Evolution. Imagination, the solution, all uncertainty. Can you imagine this intrusion of their privacy? Cause I don't care if you're going nowhere. Just take good care of.
Det är en av låtarna som du spelade i ditt sommarprogram. Du sommarpratade på din 50-årsdag och lät hela sommarpratet handla om klimatfrågan. Du intervjuade vetenskapsmän, forskare, experter. Vad fick dig att engagera dig så pass mycket? Är det tack vare Alan Wilder i Depeche Mode som skrev den här låten 1983?
Ja.
35 år senare så ledde det till det här.
Jag vill tacka Alan Wilder. Jag saknar Alan Wilder i Depeche Mode.
Och
jag är inte ensam om det. Men han har ju skrivit den här låten. Den här låten gjordes ju några år innan Tjernobylolyckan dessutom. Så det är en ständigt aktuell låt. Och också, vad kan vi göra? De här frågorna har blivit mycket, mycket starkare för mig de senaste åren. Och nu genomsyrar ganska mycket hela mitt liv. Och det har såklart att göra med att jag har blivit äldre och att jag har blivit pappa. Och sen är det ju så himla påtagligt nu med hur jorden håller på att förstöras.
Men var det ett speciellt ögonblick som fick dig att tänka, okej, nu måste jag göra någonting åt det här. Jag är rockstjärna, men jag kan använda min plattform till det här.
Det är flera anledningar. Dels hade jag varit med i Så mycket bättre och Gills veranda och några sådana här program där jag tycker att jag har visat vem jag är och pratat mycket om mig själv och börjar bli jävligt trött på att prata om mig själv. Och de här frågorna har ju varit enormt viktiga för mig i flera år. Och jag har försökt att ställa om mitt liv mer hållbart och även mitt, inte bara vardagslivet utan även mitt turnéliv. Jag åker tåg hela tiden där det går och så vidare och så vidare. Jag försöker liksom implementera mitt liv som turnerande musiker mer hållbart. Så alla de här frågorna har blivit enormt viktiga för mig. Och också faktiskt på ett roligt, kreativt sätt. Att försöka hitta alternativ, hållbara alternativ till de här gamla, vanliga, invanda rutinerna man har haft. Att man flyger och man käkar alltid kött och man har plastvatten i plastflaska och sånt där. Allt sånt där finns det ju bättre hållbara alternativ för. Så att alla de här frågorna har varit viktiga för mig. Det i kombination med det här att jag tyckte att jag pratat tillräckligt om mig själv senaste tiden gjorde att när jag fick frågan om jag ville sommarprata så var det faktiskt det första tänkt att då vill jag göra ett sommarprogram som handlar om klimatet. För det är de frågorna som jag tänker mest på också hela tiden.
Det är intressant att det var just ett sommarprogram i somras. För jag tror att den här sommaren gjorde att många blev chockade. Eller så var det för mig i alla fall. Det var en värmechock.
Det här har ju gradvis hållit på givetvis länge. Den här försämringen av och uppvärmningen av jordklotet. Men det är först nu när vi... Det är därför man pratar om de här 2%-målen och det här som vi måste... För att efter det vet man inte vad som kan hända. Att man når en så kallad tipping point där saker och ting händer som förvärrar ekosystemen på grund av uppvärmningen. Och som gör att det kan få enorma konsekvenser. I alla fall, när jag fick frågan om att göra sommar i P1, jag ville ställa de frågorna som jag själv ville ha svar på. Och jag är ganska trött också på att höra och se hela tiden folk som uttalar sig om saker som de inte riktigt vet vad de pratar om. För mig är det här lite som att gå till doktorn. Man har liksom känt att det är någonting som är fel. Men man vet inte riktigt vad det är. Och så går man till doktorn. I mitt fall då klimatexperter. Och så frågar man, fan, vad är det för fel på mig? Ja, det är det här, säger svarexperten. Så man går till doktorn och säger, känner att någonting är fel, vad är det? Ja, du har den här sjukdomen. Då kan man inte säga till doktorn, nej, du har fel. Det är samma med klimatexperter. Men vi kan inte säga att de har fel. Det är klart att de har rätt.
För snart 2 år sedan så utsågs du till årets hållbara artist. Ett stipendium instiftat av Oatly i samarbete med Grammys. Du var den första som fick det här priset. Den andra blev sedan Malena Ernman 2018.
Jag var den första som fick det här priset, som sagt, för 2 år sedan. Jag blev otroligt hedrad av att få det här priset. Jag har aldrig fått någon Grammys förut, trots att jag har gett ut 18 skivor.
Så han helt utan bitterhet?
Ja, nej.
Var det riktigt? Du har aldrig fått en Grammys. Jag trodde att du hade tapetserat med Grammys här hemma. Det känns som du har fått en Grammys. Har du inte glömt något år då? Du blev...
Nej. Jag har varit nominerad massa. Men det är inte viktigt för mig överhuvudtaget. Så jag vill verkligen avdramatisera den grejen. Men däremot kändes det otroligt fint att få den här. För det är en alternativ Grammys då, som är nyinstiftad. För att musikbranschen vill sätta fokus på de här frågorna, hållbarhet. Och det, jag blev otroligt stolt över att få det där priset. Och jag fick det för att jag ägnade min dag i Så mycket bättre åt att visa hur misshandlad Östersjön är. Alltså Östersjön, vårat hav, som stockholmare här, är ju, det är världens mest nedsmutsade innanhav i hela världen. Och det tror man ju inte. Men,
nej, det låter helt... Jag skulle vifta bort den uppgiften direkt om jag hörde den. Men ja, det är sant alltså?
Det är sant. Efter det så har jag verkligen ansträngt mig för att ställa om mitt turnerande till så hållbart som det bara går. Och jag stödjer och visar öppet stöd, till och med på konserterna har med miljöorganisationer.
Naturskyddsföreningen var med igår kväll på Stockholm.
Naturskyddsföreningen är med på hela våran julturné i alla städer. Och jag pratar om det på scenen och jag skriver numera låtar om det. Vår nästa skiva handlar till stor del om det här. Jag är ingen expert, jag är ingen forskare. Men jag är en oroad medborgare och jag sjunger. Så jag försöker få in de här frågorna i mitt musicerande. Det känns viktigt för mig. Det känns som att jag gör någonting också för mina barn när jag fokuserar på de här grejerna.
I många år så tog jag inte riktigt in den här grejen. Utan jag avfärdar lite grann eftersom jag menar så tydligt på 80-talet allt pratade om regnskogen. Att regnskogen skulle snart vara borta och då skulle ingen kunna andas. Och det kändes som om det aldrig riktigt hände. Det kändes som om regnskogsbevarandet var en fråga som någon hade liksom hittat på för att få uppmärksamhet. Men i år, så efter den här sommaren, så började jag sortera ut plasten ur soporna. Det låter som en rätt liten, töntig grej. Men jag går med plasten till återvinningsstationen ett par gånger.
Det är en bra början, Fredrik.
Det är en början i alla fall. Och jag säger, nu går jag ut med plasten. Och alla sa, okej, han går ut med plasten.
Känns det inte bra också när du gör det? När du går, och känner du inte duktig och bra när du gör det?
Det är väldigt positivt, men jag bara skäms lite för hur jag har resonerat tidigare.
Har vi alla resonerat.
Jag har ju kallat vänner som källsorterare för hippies och sådär.
Jag källsorterar, men jag är ingen hippie.
Nej,
jag källsorterar minsta lilla jävla kapsyl hemma liksom. Men det, jag tycker det är kul.
Det var kul. Igår kväll,
vet du vad som hände med en metallkapsyl?
Nej, vad hände med en
när man lämnar den i återvinningen?
Vad händer då?
Det blir järnvägsräls. Till exempel.
Hur vet man att det blir just
järnvägsräls? Det är det som är återvinning. Man, bara för att man går och lämnar plast och metall och sånt i särskilda liksom containers för det, gör inte att de bara försvinner, utan det heter ju återvinning. De blir en ny grej. Plast blir nya plastgrejer, papp blir nya pappgrejer och så vidare. Metall blir nya metallgrejer. Det är därför vi alla ska gå och lämna, och därför är det också ganska viktigt att man går och slänger grejerna i rätt. Och jag hemma där jag bor, vi sorterar även mat. Och då märker man, när man börjar källsortera, då märker man också hur lite hushållssopor man får till slut. För det mesta går att återvinna nämligen.
Har du pratat med andra artister?
Låter jag väldigt gnällig när jag pratar om det här. Jag kom upp i ett så här gnälligt tonläge. Men alltså, jag vill bara säga att det är så jäkla enkelt. Och tänk om alla gjorde det. Det skulle göra enorm effekt.
Vem skulle du vilja se som årets hållbara artist 2019?
Jag vet det, för jag sitter, eftersom jag vann första, vann det här, fick det här, vann ska man inte säga, men jag fick det här priset första gången, så är jag med i den juryn också nu. Så att jag var med och valde Malena Ernman då förra året. Hon är ju som artist, musikvärldens Zlatan. Liksom. Hon är även mamma till Greta Thunberg. Då, som
har blivit en ikon för miljörörelsen under året.
Ja, fantastiskt. 15 år och har skapat så mycket fokus på de här frågorna. Så att Malena har ju levt så här länge. Så att jag har redan röstat på min...
Och du kan inte berätta vem du har röstat på?
Nej, det vore ju väl onödigt.
Däremot kan vi berätta att de som lyssnar på det här kan gå in och rösta själva på hållbarartist.se. Där kan man rösta på den artist som man tycker har tydligt och konsekvent framfört budskapet om ett hållbart levande, såväl i sitt konstnärliga uttryck som i sin egen livsstil. Och jag tänkte på det, även på ett symboliskt plan så är ju återvinning och Weeping Willows är intressant, för ni har ju egentligen recyclat 60-talsmusik.
Ja, allt vi har både hållbart och recyclat.
Det är väldigt recyclat. Det garanterar
till och med musiken.
Hållbar, ekologisk, smäktande 60-talsrock.
Ja, exakt. Ja.
Oh baby, I'm gonna teach you what love. Trust me, honey, everything's gonna be alright. Just do like I do, there ain't nothing to it. Listen to me, baby, anybody can do it. All you gotta do is just let yourself go. Now don't be afraid, just relax.
Nu har jag valt en låt med den artisten som har bott i mitt hjärta allra, allra längst. Jag började lyssna på den här artisten redan som barn. Det här är en låt som inte är en av de vanligare låtarna. Den kommer från en film. Men den här låten har jag valt för att den är liksom lite, den är lite mod. Och den är en bra partylåt. Och den heter Let Yourself Go. Och artisten är givetvis Elvis Presley.
All you need is just a little rehearsal. First thing that you know, you'll be ready for the grand finale. So come on, baby, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
Lite moddig R&B, sa du. Det stämmer verkligen. Det är inte ett klassiskt Elvis-beat här, utan...
Nej, alltså Elvis är ju så mångfacetterad. Det som är så häftigt med Elvis. Men att allting har ändå hans... Allting är soul, liksom, Elvis.
Take a real deep breath and put your warm red lips on mine. Just do like I tell you, everything's gonna be just fine. Yourself go. Let yourself go now. Yeah, let yourself go.
Vad har Elvis betytt för dig? Du sa att han har bott i ditt hjärta.
Ja, jag känner att han gör det. När jag, för några år sedan, så när jag var med i Gills veranda, då krävde jag att vi skulle åka till Memphis, för jag ville gå till Grace, åka till Graceland. Och när jag var på Graceland, så det var som en religiös, det var ungefär som jag satt vid hans grav, som ju är belägen då på Graceland. Jag satt vid hans grav i flera timmar och bara, det var som en pilgrimsresa för mig faktiskt.
Men jag måste säga att det var faktiskt till stor del tack vare dig som jag började lyssna aktivt på Elvis. För ni sjöng If I Can Dream, som nu är min favoritlåt med Elvis, ofta på tidiga konserter. Så du köpte jag That's the Way It Is, eller något, tror jag.
Det är en live-skiva från 70-talet.
Mary in the Morning, en annan låt som jag tyckte var helt otroligt vacker.
Men den här resan som jag gjorde då, Gills veranda, fick ju frågan om att vara med där och Jag hade aldrig varit med i något sånt där tv-program.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Förut så jag var lite så här, ska man vara med där? Men så tänkte jag att det här är min chans att komma till Tennessee. Liksom. Och då tänkte jag att om jag åker då och gör det här Gills veranda som då gjordes i Nashville. Och det här var ju första säsongen, så det var ingen som visste riktigt vad det var. Liksom, det här. Och sen, men då sa jag att då vill jag passa på att åka till Memphis också. Det är min, har ju varit min stora dröm att komma till Memphis någon gång. Och då tänkte jag att Nashville och Memphis, det ligger ju i samma delstat, Tennessee. Så att det är väl enkelt, tänkte jag, att ta sig däremellan. Så jag bad tv-bolaget att boka flygbiljett hem från Memphis då. Att jag skulle få vara 2 dagar, tänkte jag, i Memphis själv. Men, och så bokades det här och sen upptäckte jag liksom, när jag började googla då att, för att jag har jättemånga skivor hemma där man sjunger om The Memphis Train. Så jag tänkte att jag ska åka tåg mellan Nashville och Memphis. Mystery Train och otroligt mycket tåglåtar från 50-talet liksom från Memphis. Men då upptäckte jag att det går inga tåg mellan Nashville och Memphis. Alltså de 2 stora städerna i samma delstat. Alla åker bil. Eller Greyhound-buss då.
Det fanns inget tåg på riktigt alls.
Nej! Och då har man liksom hört de här låtarna. Du vet, train number one is gone. Tut-tut. Och så då tänkte jag att nu ska jag åka liksom The Memphis Train. Jätteromantiskt. Men det går inga tåg. Alla åker bil. Och nu förstår jag ju också då...
Så låtarna handlar om att de önskar att det fanns ett tåg?
Ja, i Nashville och Memphis och överallt. Det går inte ens att gå och köpa en liter mjölk utan att ha en bil. Det är otroligt uppbyggt kring bilen i USA. Och det fattade inte jag riktigt innan jag var där. Och plus att alla var beväpnade när man var där också. Det var också en liten sån här wow-upplevelse. Alla hade pistol liksom. Som jag frågade en musiker som spelade med där i Nashville. Frågade honom så här, bara, har du också vapen? Liksom. Han bara, självklart. Varför skulle inte ha det? Det har ju alla andra. Då sa jag, oj. Och så sa han, men vad fan, om alla skurkar har pistol, då måste ju också ha det. Det kan ju inte bara vara de då som har vapen. Då måste ju vi schyssta människor också ha vapen. Så att det blir den här maktbalansen.
Kände du ett sug efter att skaffa vapen själv?
Absolut inte.
Du fick en gång en fråga om du hade tagit sånglektioner.
Mm.
Kanske gått i musikklass på Adolf Fredrik eller någonting. Och då sa du så här, nej för fan, jag har stått i Hammarbyklacken.
Ja, det stämmer. Jag vet inte hur man sjunger upp eller någonting. Jag har aldrig vårdat min röst.
Men det är väldigt märkligt, för det tänkte jag på när jag såg er live igår kväll, att din röst är ju ännu starkare nu än det var för 20 år sedan. Den är ju som en orkan. Och det var nästan det som var absurt igår kväll. Kontrasten mellan din röst och ditt väldigt, väldigt väna, försynta mellansnack är extremt stor. Du nämnde att nästa år ska vi ge ut en skiva, om någon är intresserad av en skiva så kommer en skiva då. Och sen kommer en låt och då är det som den här tornadon av toner.
Jag har aldrig vårdat min röst. Och jag har aldrig lärt mig sjunga. Jag har aldrig gått på någon lektion. Jag har aldrig varit med någon kör. Jag har aldrig någonsin... Jag tycker, däremot älskar jag att sjunga. När jag sjunger så gör jag det helt utan ansträngning. Även när jag sjunger starkt så är det helt utan ansträngning. Och jag vet inte vad det beror på. Säkert någon anatomisk grej. Men jag tror att det är för att... Jag tycker så mycket om att sjunga. Och det jag gör det... Jag trivs med det.
Du sjunger ditt liv, helt enkelt.
Och jag sjunger varje dag. Och det är också, tror jag att det är det. Jag turnerar så otroligt mycket nu och sjunger. Jag gör ungefär 100 konserter om året i snitt. Vilket betyder att jag sjunger nästan var tredje dag för publik. Liksom. Och då har jag inte ens lagt till de dagarna man är i studion och sjunger in nya låtar och sådana saker. Men, så att jag behöver inte liksom träna eller sådär. Och jag vet inte ens om det går att träna. Ja, vissa sångstilar kanske. Men min grej är väl att jag försöker bara vara mig själv. Precis som Morrissey har sagt. Att det var någon som kom fram till Morrissey efter någon konsert i USA. Och sa, jag har läst någonstans att awesome performance, man! Och Morrissey bara svarar, I don't perform.
Sa han inte något också om att...
Det är otroligt bra sägning.
Seals perform. Sälar uppträder.
Sälar uppträder, precis. Medan han då bara är...
Han är ingen cirkus.
Och är sig själv, antar jag att det är det han menar.
Han sjunger sitt liv, som han uttryckte en gång, i en låt som vi ska lyssna på nu. Sing your life, and a fool can think of words that rhyme. Many others do, why don't you? Do you want to? Sing your life, walk right up to the microphone and name all the things that you love, all the things that you love. Oh, sing your life, the things that you love and the things you love.
Ja, det här är min favoritlåt med Morrissey. The Smiths var ju liksom mitt band då när jag gick på gymnasiet när The Smiths liksom fanns på riktigt. Och sen la ju de av 87 när jag slutade gymnasiet också. Och efter det tog ju Morrisseys solokarriär vid. Och jag lyssnade på Morrissey i början, de första skivorna och första singlarna. Och sen kom en låt som heter Ouija Board. Kommer jag ihåg? Ouija Board, Ouija Board. Som jag tyckte var så jäkla dålig. Så efter det så slutade jag lyssna på Morrissey. Men det gjorde att jag missade den här låten som kom efter den. En singel som handlar om vikten av att sjunga. Och att vara ärlig och i sin sång. Och att ta chansen att uttrycka sina inre känslor och tankar genom sång. Så att den här låten, den heter Sing Your Life, min favoritlåt.
Det här känns lite som Morrisseys rockabilly-period.
Mm. Den här låten var ju med på en skiva som oftast brukar kallas för Morrisseys sämsta skiva.
Vilken då? Kill Uncle.
Ja. Och just den här skivan hörde jag inte ens när den kom. Det här var under en period när jag var helt ointresserad av Morrissey. Jag hade ett uppehåll i min relation med Morrissey. Och just nu har jag återigen ett uppehåll i min relation till Morrissey.
Det är du inte ensam om.
Jag hatar verkligen det här ordet karriär, för jag tycker inte det har med musik och konst att göra. Karriär är någonting man gör för att tjäna pengar liksom.
Du ventilerade ditt hat mot ordet karriär även igår kväll i ditt mellansnack faktiskt.
Ja, för att det finns en brist på ord ibland, och Var, finns det något bättre?
Hans resa, Morrissey's resa.
Men då blir man ju hippie som du inte gillar, till exempel.
Det är okej. Okay. Säg Morrissey's resa.
Morrissey's resa, ja. Har ju varit krokig, liksom. Men han har ständigt varit... Han har ständigt turnerat. Han har ständigt gett ut ny musik hela tiden. Vilket jag tycker är fantastiskt. Lite som Dylan, liksom. Att det är bara en pågående never-ending tour, helt enkelt. Och för oss, liksom, på perrongen så har vi kunnat, liksom, hoppa på det här tåget och hoppa av det här tåget lite som vi vill. Så det har jag i alla fall gjort. Om man ska jämföra Morrissey med tåg som reser bara runt. Så har jag hoppat på och av det här tåget ganska frekvent, liksom. Vad var din första konsert du var på?
Den första stora konserten jag såg var Depeche Mode på I-stadion 1988 med Nytt Cereb som förband. Det var en...
Var det Black Celebration?
Nej, det var Music for the Masses-turnén. Jag fick inte åka 84 på som Great Reward-turnén.
Det var jag på.
Och du var i Eriksdalshallen?
Det var min andra konsert i livet.
Jesus Christ, du var på den alltså?
Eriksdalshallen.
Jag fick inte åka för mina föräldrar bara för att jag var 11. Jag fick inte åka ensam till Stockholm.
Det var helt fantastiskt.
Det var det, va? Ja. Just rub it in.
Då var de ju inne i det här lite Einstürzen, den Neubauten.
Jag vet, slå på metallstycken på scenen, så himla häftigt. Jag har en Depeche Mode-dyrkande polare i Göteborg som brukar kalla för Depeche Andreas. När han var i Stockholm senast så gick vi till Eriksdalshallen och kollade på en juniormatch i handboll bara för att han ville vara i lokalen där Depeche Mode spelade 1984.
Ja, det ser.
Vilken var din första stora konsert?
Den här Depeche Mode-konserten var min andra,
var den andra
stora,
ja,
konsert.
Och den första var?
Och den första var samma år. Det var The Clash på Johanneshovs I-stadion. Men det var det här Cut the Crap- Clash då. Alltså
det var bara Joe Strummer då?
Och Paul Simonon var med och spelade bas också. Sen var det andra. Så Mick Jones och Topper Heddon var inte med. Topper Heddon hade inte varit med på tagna. Men Mick Jones var inte med på den. Och det, men det var min första konsert i alla fall. Det var fantastiskt. There was a guy.
Vi har pratat en del om miljöförstöring och hållbarhet idag. Det här är min favoritlåt om miljöförstöring, tror jag. Monkey Gone to Heaven med The Pixies. De sjunger om hur havsguden Neptunus dödas av några miljoner ton sopor från New York och New Jersey.
Mm.
Och sen sjunger de om ett hål i himlen.
Mm.
Now there's a hole in the sky and the ground's not cold. And if the ground's not cold, everything is gonna burn.
Mm.
Det är en gammal låt här från slutet av 80-talet.
Och sonlagret har dock blivit bättre för att man har just gjort stora ansträngningar för att förvåna det här. Så att, the hole in the sky är väl antagligen...
Vad skönt att den inte blev så profetisk då, man kan
ja,
gå
men,
nu,
men den här låten kommer jag ihåg. Den här såg jag första gången på när jag är i den generationen som satt och tittade jättemycket på MTV.
120 minutes.
120 minutes med Paul King bland annat. Och det var där man upptäckte alternativ musik mycket innan internet. Tack 120 minutes. Upptäckte enormt mycket musik där. Där handlar mycket vår nästa skiva om Wheel som vi håller på med just nu.
Har ni någon arbetstitel på den?
Den kommer heta After Us. Weeping Willows nya skiva som kommer i slutet av mars. Det handlar mycket om, det är en ganska dystopisk skiva. Den är mörk och allvarlig och inte...
Till skillnad från alla era superglada, ja, tidigare skivor som bara är happy-go-lucky och
men det här dance. Skillnaden nu är att jag känner att jag har redan skrivit 200 låtar om relationer mellan människor. Den här handlar mer om vår relation till jordklotet. Och skivan är... Vi har jobbat tillsammans med en engelsk producent på den här skivan. En man, en 60-årig man som heter Barry Adamson. En fantastisk person som vi bara fick en känsla av att så här, han vore nog en bra producent för oss. För han, dels med hans bakgrund och hans egen musik som han gör ut.
Han var med ett postpunkband som heter Magazine.
Yes! Ett band som jag verkligen har, eller gillar och har gillat. Som han hade, ett band man hade tillsammans med Howard Devote. Och ett band från Manchester i slutet på 70-talet. Och efter det så blev han medlem i Nick Caves band Bad Seeds. Där han var med nästan hela 80-talet.
Jag upptäckte honom via David Lynch. För hans musik hörs bland annat i Lost Highway, Lynch-filmen.
Mm, precis. Jag frågade honom om det. Vi har alltså jobbat på den här skivan med Barry Adamson. Han är producent. Vi har spelat in skivan i Stockholm. Och sen har han tagit med sig tejperna till, eller hårddisken heter det nu för tiden, till där han bor i Brighton. Och gjort pålägg och gjort postproduktion. Och nu, den här veckan, så har han börjat att skicka mixar på låtarna till oss. Och det är helt fantastiskt. Men just David Lynch-kopplingen är ju intressant, eftersom jag är ett stort David Lynch-fan också. Och jag frågade dem, hur gick det till när du fick det jobbet? Och då berättade Barry att en dag sådär så ringde David Lynch upp honom och sa att: "Hey man, I've been listening to your music for 2 days now. I want you to make the music for my next movie." Och Barry Adamson var bara sådär. Så han stack över och bodde hemma hos David Lynch i några månader och skrev då musiken till Lost Highway i hans hemma hos David Lynch.
Han bodde hos David Lynch?
Ja visst.
Oj, hur var det?
Det var nog häftigt.
The hummingbird feeds at the 4 o'clock fly. Got a gun in my hand, so I kill every hour. Done with the dirt and all the days in the shower, just to get the stink off of me. It was furious, it was sweet, scrubbed away till underneath. I could feel the white hot heat on a hot white sheet. Like a shark, I smelled the blood, then I could not get enough. All the frenzy out of love would not soften from the bottom, and the landscapes came alive.
I alla fall, och då, för att berätta lite mer om Barry Adamson, är att han då har han precis sammanfattat sin 40 år långa musikgärning. Jag vill inte säga karriär nu, så jag säger hans 40 år långa resa i musikens tecken.
Hippie.
och har släppt en stor box nu som heter Memento Mori. Och
vad heter låten som vi lyssnar på nu?
Den heter The Hummingbird. My soul was all a bleach. Dry my eyes now as I stare into the sun, and the world begins to fade with the choices we have made. So commence a new charade, bright and shiny as a mirror, and the landscapes came alive. Jag är inte bra på att dansa, men jag älskar att dansa. Jag älskar verkligen att dansa, men jag är ganska dålig på att dansa. Men jag gillar att dansa. Och min absoluta favoritmusik att dansa till är något som kallas för Northern Soul.
Hur skulle du beskriva den genren? Det är alltså soulmusiken
i USA. Är du bra på att dansa? Eller gilla, eller att vara bra, det är ingen tävling dans såklart. Men gillar du att dansa? Tycker du om att dansa?
Hellre än bra. Jag alltid, mitt dansideal
har. Men du tycker om att röra dig till musik?
Jo, men jag kan inte hjälpa, jag rör mig till musik. Men mitt stilideal när det gäller dans har alltid varit, har du sett Breakfast Club?
Den såg man väl 1980-någonting.
Det finns en scen där de dansar i biblioteket där de har kvarsittning. Molly Ringwald ser så cool ut när hon dansar. Jag har alltid tänkt att det är så man ska dansa, som Molly Ringwald gör i den scenen. Men när jag försöker så ser jag mer ut som en skadeskjuten giraff, så jag är inte så bra på det. Men du dansar helst till Northern Soul.
Ja, det är ju å andra sidan, de som dansar till Northern Soul har ett väldigt utvecklat dansande.
Det är väldigt avancerade rörelser.
Ja, det finns
även i
Stockholm har vi några som är fantastiskt bra på att dansa just Northern Soul. Jag vet inte om det heter Northern Soul dans, men det är ganska akrobatiskt. Och
Hela den genren är amerikansk soul som inte riktigt slog hemma i USA, men fick ett nytt liv på andra sidan Atlanten i norra England.
Exakt, det därför kallas för Northern Soul. Och det var ju, men det här är ju, och i USA, det gavs ju ut hur mycket soulmusik som helst dagligen i USA liksom på 60-talet. Och det är de här godbitarna som blir de här Northern Soul-klassikerna. De här de är låtarna som inte var kända eller knappt hörda då. Har ju fått sin revival från 70-talet tack vare engelska skivsamlare och DJs.
Ska vi lyssna på en typisk Northern Soul-låt?
Den allra största och den singeln som är allra, allra dyrast är Frank Wilsons Do I Love You, Indeed I Do, som är den här arketypen för en fantastisk Northern Soul-låt. Tror inte att den gavs ut, för det finns bara 3 kända exemplar av den här singeln. Och därför är den otroligt dyr. Ett ex av den här singeln finns på Motown-museet i Detroit. Och ett ex har åkt runt och blivit sålt av kända DJs i England. Jag tror att den såldes ganska nyligen faktiskt. Den kostar över 100 000. Det är ett extra dansing. Men vilken fantastisk låt. Sån här upplyftande liksom musik som jag har saknat att göra med Weeping Willows. Så att för några år sedan så gav jag mig fan på att jag skulle göra ett album liksom med sån här musik fast på svenska. Som man gjorde på 60-talet, vet. Man tog en utländsk låt och gjorde en svensk text på den. Nästan alla svenska stora hits från 60-talet, inklusive låtar av Cornelis Vreeswijk och sådär, Jag ger dig min morgon till exempel, är ju en amerikansk låt från början. Så gjorde man på 60-talet, men sen under 70- och 80-talet så var det lite tabu att då skulle man ju skriva själv. Man skulle visa att man kunde göra låtar själv. Liksom. Det var viktigt att artisten själv har skrivit låten. Liksom. Weeping Willows började ju som ett coverband, så att jag har aldrig haft det. Det har aldrig varit viktigt för mig vem som har skrivit en låt. Liksom. Så länge jag känner att när jag sjunger låten är den min. Och i alla fall, jag ville göra Northern Soul på svenska och gjorde en version av den där Beggin' för 15 år sedan. Och nu för några år sedan, och då tog jag avstamp i att jag var med Så mycket bättre. Jag tog det som en förevändning för att göra det här. Så då började jag också göra fler soul-låtar. Så jag ville göra en mod soul-skiva på svenska. För det har aldrig gjorts förut. Och det här var ju fantastiskt kul att få bara göra. En sån här en grej som jag ville att göra hur länge som helst. Men det har inte riktigt gått att få in det här i Weeping Willows värld. För jag vill också att Weeping Willows värld ska vara våran värld. Som är det är lugnare låtar, det är allvarligare. Det behöver inte vara dansant alls. Weeping Willows värld är vår värld. Och om jag vill göra Northern Soul eller jazz eller liksom, då gör jag det, eller sjunga på svenska, då gör jag det utanför Weeping Willows. Vilket funkar skitbra liksom. Beviset var jag, igår fick jag 2 guldskivor.
Grattis.
En var för min soloskiva, den här soulskivan, och den andra var för en Weeping Willows skiva. Så bevisligen så går båda grejerna jättebra. Det är få förunnat kanske, och otroligt tacksam för det, att ha kunna göra två grejer och ibland mer grejer.
Du har väl varit, du har väl egentligen rockabilly när Weeping Willows slog igenom. När du var bartender på Kvarnen. Och det här var ju då innan alla bartender i hela Stockholm var rockabilly. Innan det blev obligatoriska uniformen ja. För en bartender i Stockholm. Du ska vara rockabilly.
Jag var först.
Du var först där.
Jag var först där också.
Keeps murmuring death. Too much time harbors thoughts in heads. Now I'm compelled to care about my future going nowhere. As I stand here all alone in the cold.
Jag måste faktiskt gå nu, Fredrik. Jag är så jätteglad att du har bjudit in mig till ditt program. Och framförallt att jag har aldrig varit hemma hos dig. Och du är lite som jag, märker jag. Du samlar på grejer. Minnen och memorabilia och merch, roliga merch-grejer och skivor och sånt som... Jag är så glad att se ditt hem, Fredrik. För att så här ser det ut hemma hos mig också, och min familj. Det ser ut så här hemma också. För att jag tycker att ha grejer, alltså skivor och kreativa saker, böcker och sånt, och tavlor, och det skapar ett själfullt hem, tycker jag. Det är tråkigt att vara hemma hos folk som inte har någonting hemma, där det är bara helt vitt. Jo, jag måste gå, Fredrik, för att jag inser att vi borde ses oftare. Men jag måste gå, för jag ska hämta barn på dagis. Så är det ju att vara förälder.
God jul, Magnus. Vad vill du ha julklapp förresten?
God jul, Fredrik. Jag önskar mig ingenting, för jag har allt redan och mer därtill. Det enda jag önskar mig är, kära vänner och jordbor, önskar att alla kunde bry sig om vårt jordklot lite mer, så kan det bli kanske bättre för våra barn. Puss, puss!
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Årets hållbara artist och Oatly. Producent var Daniel Bäckström och Magnus Karlsson var hemma hos Trage.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.